Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino, där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi Gonzo från spelet Gonzos Quest här som ska berätta hur smidigt det är.
Sí, es muy excelente y muy rápido.
Tack Gonzo. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
Vid centralplan väntar flyktbilen, en svart Saab 99. Männen kastas in i bilen och kör. Under färden försöker en av dem få upp värdeväskan genom att skjuta ytterligare ett skott i den.
Att skjuta in i en bil?
Dumt.
Inte bra. Han skjuter alltså sig själv.
I filmens värld är oftast bovarna genomtänkta och logiska. I podden Misslyckade brott hör du raka motsatsen. Misslyckade brott hör du på Podplay.
Radio Play.
Hallå i stugan, gott folk. Äntligen ett nytt avsnitt av... Vad är det Tjosan-Tjosan-podden heter nu än, Jakob? De ska ju byta namn på det här eländet.
Ja, men än så länge heter den Off Limits med Jonas, det är du, och Jakob,
det är underbart. Det är jag. Underbart. Ja. Vi ska ta upp en hel del takes den här veckan. Vi kommer ta upp bland annat Ann Ramberg och hennes klavertramp när det gäller svenskt utanförskap och fattig uppväxt. Om man får tro det som har hänt Ann Ramberg, hennes uppväxt på Greve Magnegata på Östermalm, så borde hon gå ut och kasta sten på poliser. Alltså, hon mår ju dåligt, den här kvinnan.
Ja, det är inte klokt. Sen satte jag rödvinet i vrångstrupen när jag upptäckte min pappa Gunnar i en Jan Guillou-dokumentär. Den hånflinande journalisten där Staffan Heimersson breder ut sig, och GV Persson också. Det blir inte manligare än så.
Det är helt bizarrt. Dessutom ska vi hylla faktiskt minnet av historiska personer. Josef Stalin och Karl XII. Nu bakar vi ihop de här som på vilket Miljöpartiet möte som helst. Och sen ska vi hylla tysk fotboll som får tillbaka publiken nu, Jakob. Eller hur? Visst var det så?
Ja. Ja. Det blir, vad är det, 13 000 pers får gå in nu från och med nästa vecka.
Ja, det var något,
inte klokt.
Det var något försökt. Immer wieder HSV. För Hamburg så är du välkommen till Off Limits. Jag heter Jonas Nilsson. Mig hör du normalt sett i Rockklassikers morgonshow. Jakob Ökvist vid min sida, min väninna.
Ja, minst lika tidigt jag uppe, men det är Mix Megapols morgonshow. Och vi ska även, det får du inte glömma, Micke Leinegard. Vi ska vika linnebyxor med honom och ta dem hela vägen till de sörmländska skogarna. Det här,
ja,
blir fint.
Underbart. Välkommen. Vi har gagvinklingar på saker vi har varit med om och inte varit med om varje vecka. Välkommen till Off Limits. Vi är
nu...
på en... kör vi. Vi är på en tysk ståplatsläktare på Folkparkstadion Hamburg.
Han tyskar är tajta. Det här måste vi göra tillsammans. 1, 2, 3.
Nu kör vi! Ja, Jakob, vad hette den där? Hette hon Richter, hon den här på Aftonbladet Kultur, hon som skulle recensera en bok som hon inte gillade, och så inledde hon recensionen med: det är under min värdighet att recensera detta alster. Jag ska citera henne, liksom transitera henne till Uralbergen, men jag skulle också säga: det är egentligen under min värdighet att delta i en podd som Off Limits.
Ja, det är långt under din värdighet.
Ja, exakt. Det är minusvärdighet. Nej, men vi kör.
Jag älskar att recensenter liksom redan måste flagga, så här gigantisk flagga redan i början, att det här tar jag fullständigt avstånd ifrån. Ja, nu ska vi se. Nu får ni höra vad jag tycker om det.
Det vittnar ju ganska mycket om att recensenter idag inte recenserar en bok, en film eller en podd, utan man recenserar det utifrån den man själv är. Återigen, det här totala fixeringen vid egot. Det är ju liksom, det är som Martin Timell på schack, eller på Petter kolumbiansk näskaffe Norrtugs gamla cola. Alltså, alla som har varit på en middag med Martin Timell säger att han pratar bara om sig själv. Och ska han prata om någon annan Martin Timell, då säger han ungefär: nej, men nu pratar jag bara om mig själv igen. Vi kan prata om något annat. Vad tycker du om mina program till exempel?
Nej, men det viktiga för en journalist när den recenserar en bok i Aftonbladet, det är ju inte att liksom läsa boken, sätta sig in i vad boken handlar om, ta reda på om den har något att komma med, skriva liksom lite konsumentinformation så att folk säger: är det den bok för... Nej. Det viktiga är att visa för dina journalistkompisar på Medborgarplatsen: Vilken fin människa du är.
Det är god.
Så att du kan sitta och äta den här linsgrytan och dricka den här mikrobryggeriets öl tillsammans och säga skål, vad fina vi är här uppe.
Exakt. När du överdoserar latten på Nytorget sittandes bredvid Cissi Wallin som fortfarande enligt mig vet det försörjs av sin man, denna stridbara suffragett. Hon åkte väl in på, var hon åtalad, Cissi Wallin, eller vad var det? Hon släppte en bok som hon visste redan innan att den här boken kommer bli åtalad för förtal. Det var något förlag som inte ville ge ut den. Och då gav hon naturligtvis ut den som det PR-geni hon är. Tänk att kunna lansera en bok, oavsett bokrecensenter. Hej, jag har skrivit en bok som kommer att bli åtalad. Gissa om folk vill läsa den. Det är ju större än vilket tvättmedel Anna Bok använder som hon lägger ut på Instagram. Det är ju högintressant alltså. Lex Aron Flam. Aron Flam,
ja, men det är som om du säger, ja, han fick ju boken beslagtagen av polis. Det är ju ovanligt.
Ja, men det var väl inte själva boken, det var bara att han hade använt en svensk, jag vet inte vad det var där. Allt runt Aron Flam är liksom satir. Om han åker dit rejält någon gång, Aron Flam, kan han alltid säga det var ju satiriskt. Ja, okej då.
Jaha, konstapeln, du gillar inte att jag rånar den där banken, men det var ju bara ett satiriskt projekt för min nästkommande stand-up-show.
Exakt.
Du, jag tänkte på det, jag har aldrig frågat dig hur du mår, Jonas. Jag har lyssnat på så här tjejpoddar, eller får man säga tjejpoddar?
Nej. Du får inte heller säga indianpodd, eskimopodd eller afghanpodd.
Nej, men det är poddar med typ Mia och Klara eller Mia och hon Anna Mannerheim, och det är poddar med systrarna Schulman, och det är både, då är väldigt mycket att de pratar om hur man mår, hur man känner, vad man har varit med om ens familj behandlar en väl. Jag tycker du och jag, det är iskallt och liksom så här, nästan patriarkalt, att det bara är så här två män som sitter och hånar liksom sin omvärld, utan ja. Gå ner på djupet. Hur mår du, Jonas?
Gå ner och sen på djupet. Nu börjar jag snart prata om Bosse Hansson. Jag har ju swishat dig pengar för att inte fråga mig raka frågor om hur jag mår. Jag mår ju skit som vanligt. Jag gör ju det.
Men det är klart.
Jag
har slutat skit.
Både med Atarax och Zoloft. Ja, men du skojar om det. Jag mår ju skit på allvar. Sömnproblem, näsblod och som allmänt tickande bomber runt mig. Liksom. Michaela ska bygga om vårt badrum då. För hon har fått ett specialpris på ungefär 275 000 spänn. Ja, vad blir det med rabatt då? Nej, det är med rabatt alltså. Herregud.
Ja, men du mår skit. Ja, men det är bra, för det är ett bra ställe att ta avstamp i veckans podd. För jag tycker synd om fler människor än dig. Nu tycker jag oerhört synd om dig. Oerhört synd om dig.
Vad heter den där surpitten som gillar Hammarby? Han Magnus Karlsson i Weeping Willows, han som sjunger svensk soul. Han har en låt som heter Jag tar den långa vägen hem. Han tycker det är så jobbigt att komma hem till den satans röran han bor i med sin relation då. Så han går en lång omväg hem. Det har jag gjort flera gånger. Jag har gått över Liljeholmen. Suttit på
blir för att det ligger i den där sunkkrogen där.
Ja, pizzeria. Underskatta inte Sofie Ro på fat på pizzeria Hägen på Hägerstensåsen. Där kan jag sitta anonym och fylla till på småtimmarna innan jag tar min
då har du stannat in i Hornstull också på flaggan. Du har ju hunnit med en hel del då.
Nej, jag går inte på flaggan. Jag går på Älgen bar, Hornstull. Ja. Hur vet man att du passerar Älgen? Jo, det är köer klockan ett på dagen för deras 29 kronors öl. Obs, jag ska inte säga att den är ur. Det är säkert min munhåla som är utspädd med vatten redan när jag kommer in. Men den smakar extra satans blaskigt, ölen på Älgen. Hornstull, obs, Stockholms reverens. Googla skiten där hemma, gott folk. Varför undrar du hur jag mår? Jag känner, är det en konfrontation här eller?
Nej, men det är så här poddar ska byggas. De stora liksom, kvinnopoddarna handlar om känslor, saker du känner och tycker och liksom att du måste våga gräva inåt. Du kan inte bara sitta och håna allt och alla utanför. Då blir det som den här han på skolgården som bara gick runt och retade folk för att han fick stryk hemma av farsan och morsan liksom.
Den enda på en svensk skolgård som inte har blivit beskjuten av gängkriminella, hör du. Nej, men jag vill ju vara liksom
du kunde ha sovit sämre, du kunde ha varit Morgan Johansson.
Jag vill vara en mental unabombare som ofiltrerat liksom får häspla ur med grejer. Jag blev ju igenkänd i någon satans bilhall här i helgen. Michaela ska ju köpa en ny bil. Hon är trött på sin Volvo Sub. Ja. Så går vi in i en bilhall. Då hör jag bara en röst ropa från en slipad säljare. Bara, Hans Wiklund! Tänker jag bara, vad fan är det här? Hans Wiklund! Så går han fram till mig. Du är Jonas, va? Ja, visst. Och Michaela skäms
ju. Jag tog en fel på dig och Hans Wiklund?
Nej, alltså, Hans Wiklund. Han var ju släkting med Hans Wiklund. Den här unga, slicka, otroligt trevliga säljaren på en riktigt stor bilhall. Representerar ett tyskt bilmärke, kan jag säga. Det närmaste nazism du kommer på en motorväg. Sen behöver jag inte säga exakt vad det är för bilmärke. Hans farsa var ju bästa kompis med min radiokollega. Och hur han känner igen mig när jag kommer gående i kamouflagebyxor och AIKs gamla matchtröja från 2006. Det är ofattbart alltså. Påhoppad, kränkt.
Du menar senast AIK vann en match? Men du, Hans Wiklund, han är ju gammal recensent. Du får fråga honom om han känner den här Richter och om han brukar börja varje recension. Det är egentligen under min värdighet att se såna här skitfilmer som Spielberg håller på att haspla ur sig. Men, nu ska jag berätta vad jag tycker om skiten.
Ja,
du, nej, men apropå folk till synd då. Micke Leinegard, har du hört om det förbannade lidandet den killen ska behöva drabbas av nu?
Vänta nu, har han gift om sig från den här trollkoden han var gift med? Nej,
men det är värre än så. Alltså, i veckan kom det ut braskande nyheter att mästarnas mästare som har gått i, vad är det, 20 år på SVT, nej, år ut år in. Nej, men det är ju otroligt länge.
Ja.
Den ska nu i år på grund av corona.
Nej.
The China virus. På grund av detta så måste de spela in skiten i Sverige.
Jo, men det där, de får göra ungefär som Expedition Robinson som förlades på någon ö liksom i Kirunas skärgård eller vad fan det var för någonstans. Eller har de flyttat den till Malmberget för att LKAB inte var lönsamt längre? Det ska spelas in hemma därför att några kineser...
De sörmländska skogarna liksom.
Nej, satan vad tråkigt.
På något jävla torp. Du vet, Micke Leinegard, han brukar ju liksom visslandes komma hem i april någon gång, 2 veckor för inspelning. Då har han 2 veckor på sig att vika linnebyxor och linneskjortor och packa ner Hawaiian Tropics.
Han vet
att han ska vara liksom 10 veckor i Portugal under hela jävla... Det är så perfekt liksom. Det blir OB-tillägg, utlandstillägg, tillägg.
Han står ju alltid knallbrunt sådär malignt melanomvarningsflaggad. Så står han alltid i linnebyxor och är sådär skönt avkopplad och härlig på någon strand när han på är programmet. Han kallas ju tack vare kostymbyxorna för Mikael Linnegard. Allt han har på sig är linne. Eller möjligen så
det är det... klart att han är skön och härlig. Han har varit ifrån familjen i 10 veckor. Själv på ett jävla lyxhotell. Du betalar mediaskatten, grattis. Nu får han liksom kanske åka hem mellan tagningarna och ta hand om, liksom stå och laga, så här, hjälpa till med skjutsa och hit och dit och skola och föräldramöten. Det där har han ju bara visslat till sig ifrån. Sorry älskling, det blir mästarnas mästare 10 veckor Portugal. Adios!
Mm. Och sen ringer han till tv-ledningen och överklagar där. Hallå SVT, vad är det för trams? Är det ett 4-stjärnigt hotell nu? Nej, ni får inte dra ner på omkostnaderna. Yttrandefrihet, vi försvarar yttrandefriheten. SVT, public service, viktigt.
Journalistiken får inte dö. Det är väl sista utposten för demokratin. Att vi journalister kan ha linneskjortor och bo på 5-stjärnigt.
Får jag fråga en sak? Men vad sa, skulle de vara i Sörmland?
Nej, men någonstans i Sverige. Jag vet inte vad de ska göra det här, men det brukar ju vara... I år är det ganska bra. Janne Boklöv ska vara med. Kommer du ihåg honom? Han som uppfann V-stilen. Han fick ju skit av det av så här brittiska kommentatorer. What is this? De säger, dra av skiten. Så där hoppar man inte... Det ska vara rakt, det ska vara parallellt, det ska vara stilfullt. Ingen jävla V-stil, men Janne Boklöv sket ju det. Han bara hoppade.
Men alltså, någonstans, ursäkta mig, jag vet inte vad sån, men... Ska Janne Boklund sitta där och berätta om sina upplevelser som idrottsman? Ja. Han är väl från början, alltså jag säger som Jimi Hendrix, jag har inget problem med varken Gud eller Jesus, men det är deras fans som är så satans jobbiga. Han var väl med i sekten Jehovas vittnen, va? Ungefär som Little Gerhard kom ut på äldre dag. Han hade ju 500 biblar i kåken innan han flydde från Försäkringskassan för att kunna leva gott ner i Thailand med ett påhittat ryggont.
Han levde så här Micke Leinegard-liv just nu i Thailand.
Nej, men han var, visst var Jan Boklöv som ska vara med i Mästarnas mästare, visst var han Jehovas vittne.
Ja, men nu är du så oerhört du tänker inte på det sociala arvet. Förstår du att han måste ha varit barn då innan han började med backhoppning? Ett litet barn som dras med av sina föräldrar som hjärntvättar honom, som drar med han i den här sekten. Han kan väl inte stoppa det? Nu är du 14 år. Vad ska du säga emot dina föräldrar? Nej, jag tycker inte vi ska gå med i det här. Jag tror inte på den här skiten. Nej.
Ja, men
barnen gör ju bara som sina föräldrar säger.
Ja, men vad bra. Ett brandtal av Jakob Ökvist i podden Off Limits för att barnsoldater kan rekryteras av ISIS hur som helst. Det är ingen fara. Jag åkte ner som 14-åring. Jag vill egentligen sitta på en svensk kåk med 3-rättersmeny. Byta av sängkläder varje dag och ett gratis PlayStation 4. Men jag valde faktiskt att låta skägget växa så att odjuren kunde få tag i mig. Så åkte jag ner till Idlib och mördade oskyldiga yazidier faktiskt.
Fast har du stått i Falun i den här jävla...
Jag var ju bara 14 år, så det hjälper ju inte. Jakob sa att det gör ingenting, för det är ens föräldrar som har hjärntvättat den.
Nej, men har du stått i Falun i den där 90-metersbacken och kollat ner där? Du ska fan tro på Gud om du ska ge dig ut ett par skidor stammandes rakt ut och liksom flyga 122 meter och landa. Ba-bam!
Då måste ska du ha Gud med dig och änglar
in. Någonstans, håll någon i handen.
Han uppfann ju V-stilen, Jan Boklöv, men om hans uppväxt i Jehovas vittnen så var det B-stilen som gällde hemma. De fick be om de skulle få någonting. Be till Gud.
Men det är Jehovas vittnen som också har höjt den här nedre gränsen. Var det någon som sa, vänta nu, nu är så jävla många Jehovas vittnen och har funnits så länge. De har ju liksom, det är ett visst antal människor som är lovade att få sig en plats då i det lovade riket. Men nu, det kanske inte var 133, nu är det nog 3333. Exakt. Vi ändrar lite här.
Ett visst antal människor som bara får plats i en organisation. Ja, här ringer klockorna i det gamla Berlin igen. Precis det som Allgemeine SS var från början. X antal slätrakade blondiner som ska anfalla under slaviska folk. Det är SS. Precis samma sak. Det är ju en sekt det också, Jakob. På riktigt.
Men alltså Jehovas vittne, det är väl de som går runt och knackar dörr också. Tänk dig Janne Boklöv kommer 1989. Jaha, jag kommer från...
Nej, men nej.
Var kommer du ifrån?
Nej. Du kan...
Jag skämtar inte om stam. Jag bara säger att det kanske tar lite tid.
Du ger det på en stammanställd och det är inte okej alltså. Jakob, faktum är, var inte rikets sal som är Jehovas vittnes böneslokal? Eller
ja, det
sagt,
är det.
Ja, deras riktiga bönelokal, det är ju bankkontot på SE-banken. Men det finns ju rikets sal, en sån här... Där de lurade in massa bonddrängar och piger och skit i bygden och så får man betala var tionde eller vad det är. Det var ju rikets sal, tror jag, faktiskt i Nacka som brann för några år sedan. Och det var någon polis som skulle vara lite rolig på någon presskonferens. Ja, vi vet inte vad som har gjort det här, men som tur är finns det många vittnen. De blev ju skitförbannade på riktigt.
Ja, men hur mycket jävla pengar har Jehovas vittne? Den största lokalen jag har sett är en kritvit tegelbyggnad mitt på Sankt Eriksplan i Stockholm, Rörstrandsgatan. Kanske den dyraste adressen vi har.
Nej, men vänta,
där bor bara folk som jobbar på Sveriges Radio och Sveriges Television. Det är helt galna priser.
Nej, men det
där ligger en gigantisk rikets sal. Eller Philadelphia kyrkan.
Det är en piss. Bryt mig här. Jag vill ha mig i Forssells hästpodd eller något sånt där.
Nej, men ja,
du har förmodligen sett en moské betald av saudiarabiska
terror. Nej, men det var Philadelphia kyrkan kom jag på. Men det är fan samma sak. Det är två sidor av samma mynt.
Philadelphia
eller rikets sal och Philadelphia kyrkan. Det är ingen jätteskillnad.
Nej, okej, ja, va? Bra. Jag säger som pastor Stanley Sjöberg. Om några
är
år
pingstkyrkan.
Exakt. Om några år är jag avliden och då får vi se om jag fick evigt liv eller inte. Lång tystnad och sen sa Gary Engman i Kvällsöppet: hur menar du nu? Vi får väl se. Och nu är Stanley Sjöberg död. Jag tror inte på riktigt han kom till något förbannat himlarike och något evigt liv som han satt och skröt om i Kvällsöppet med Gary Engman. Gary Engman, ungdomar, googla skiten. Legendarisk svensk, inte bara alkis utan tv-journalist också. Ledde Kvällsöppet innan, alltså när Sivert Öholm gick runt i kortbrallor, då ledde Gary Engman Kvällsöppet. Klassisk svensk. Bra public service tv faktiskt. Bättre än Leinegard faktiskt.
Apropå Sivert Öholm, trummisen i Wasp har ju gått bort, som också trummade i Quiet Riot. Det var ju för bedrövligt.
De har mötts uppe på Sivert Öholm var ju också frireligiös.
Ja, det var han som satan.
De träffades väl, vad var han sa? Wasp, rockbandet Wasp. Han sa ju det att det betydde, förkortningen betyder We are Satan's people. Nej, sa svenska rockfans med Anders Tegner i spetsen, körandes i sin original Amazon. Nej, det betyder inte. Då betyder det White Aryan Supremacy People. Nej.
Oj.
Vad betyder Wasp? Då hade ju Blackie Lawless tagit sig in i debatten och skickat något mail till Anders Tegner. Wasp står för We Ain't Sure Pal. Det är lite kul.
De har inte bestämt sig, de bara tog ett coolt namn.
Var inte, fuck, när Sivert Öholm leder ett program så ska de ha ett exempel ur Wasps fantastiska vis. Den viska att Wasp har lämnat efter sig. Och då tänkte tv-ledningen då i Sivert Öholms program, när han bråkade med Tegner om Wasp och djävulsrocken och att de käkade råa hamburgare på scenen eller vad fan det var. Som tack och lov käkade de inte fladdermöss i alla fall, då hade det varit corona ännu tidigare. Hur som helst, Då spelar de upp en låt för när han sitter på redaktionen, Sivert Öholm, som var Fuck Like a Beast med Wasp. Han fick ju lämna rummet. Vad heter det? Det var djävulens närvaro inne i tv-huset. Vet du. Sattes oberoende vänsterjournalister, heltidsanställda, jobbar väl 2,5 timmar per dag ungefär och tittade på Sivert Öholm. Ska du gå ut nu, Sivert? Jag kan inte vara kvar. Då hade han att den onde, det djävulen var i den tv-lokalen. De här journalisterna tänkte bara, det här är ju inte på någon bra nivå alls. Sen kör de faktiskt Fuck Like a Beast i det legendariska tv-programmet som sen blev Svar Direkt, hette det va? Eller Svår Defekt med Sivert Öholm.
När han bara... Ja, det var något liknande.
Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino, där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi en stjärna från spelet Starburst här som ska berätta hur smidigt det är. Jaha! Så smidigt alltså. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
Apropå hädelse som du har sysslat med nu i 20 minuter.
Vadå?
Du har ju hädat i och med att du har pratat illa om olika pingströrelser och Philadelphia kyrkor och Livets ord. Det är ju en full galen dansk som ska göra någon form av jippo i Malmö. Han har begärt tillstånd att få bränna Koranen, den här Rasmus Paludan.
Är du,
han är ordförande för Stram, vad heter Stram, det låter också som något frireligiös. Stram Riktning eller något så här heter hans parti. Fick 1,8% i danska folketingsvalet här.
Eftersom jag tyvärr har råkat fira en semestervecka på Magaluf med ett antal danskar, så kan du inte bara säga en full och galen dansk. För att de enda danskar vi träffade på Magaluf denna magiska vecka 2003 i fyllans tecken på Magaluf var just fulla galna danskar. Vad heter han? Omar Pamuk, det är väl Turkiets...
Rasmus Paludan.
Det låter oerhört danskt, är han mångkulturell eller?
Nej, men han, alltså det här är ju bara en så här tafflig provokation. Han vill ju bara visa att folk inte klarar av att han står och bränner. Han ska åka till Rosengård. Först vill han göra det. Jag tror han först ville till Rosengård, men nu har han fått några dispenser. Det har överklagats och hit och dit.
Ja, men vänta nu.
Och folk börjar säga så här, men vänta lite, hallå. Vi hade ju Life of Brian med Monty Python. Det här är lite liknande det. Ja, jag tycker ändå att John Cleese och dem hade lite mer verkshöjd än den här fulle dansken som bara ska liksom provocera.
Vad säger nu? Först skulle han till Rosengård. Vad hände med öppna era hjärtan, ta emot honom Rosengård? Eller vänta nu, eventet kanske krockade med årets Pride-tåg som väl kanske, nej, det skulle inte i år heller gå genom Rosengård. Det var väl märkligt. Det går i centrala Malmö. Ja, men då backar jag på den punkten också. Vad skulle han göra, Paludan? Vill han bara chocka, eller? Ungefär som podden Off Limits.
Ja, men det är bara plumpt och dåligt. Men då, det roliga är ju reaktionerna då. Det är någon SSU-ordförande som skrev på Twitter så här: tänker reaktionerna om någon hade bränt en bibel utanför en kyrka efter söndagsbönen. Det hade blivit en vrede utan dess like. Nu är det dock tyst när en vidrig islamofob har fått tillstånd att göra exakt samma fast med Koranen. Vänta lite, det här är ju han gör det ju bara plumpt och jävligt korkat och liksom, han ska bara liksom chocka omvärlden så här. Men att hon säger att tänk i reaktionerna om någon hade bränt en bibel utanför söndagsbönen i valfri kyrka. Jag vet inte, söndagsbönen, har du gått förbi en kyrka en söndag? Det är så här, tre tanter mellan 90 och döden som har släpats dit av någon hemtjänst. Sen står det någon präst längst fram som tycker det är jobbigt att prata om Jesus i och med att han var man. Alltså det är hela liksom, den här vreden hon pratar om som skulle uppstå om någon brände bibeln. Jag tror folk från kyrkan har kommit ut: har du problem med att få eld på den där? Vi har lite teröd här från grillningen. Vi hade barnens bibelstund här förra veckan.
Vänta.
Det där är svårt.
Jag har lite ammoniumnitrat här inne i vår muslimska bönelokal som vi har inrättat i kyrkan, eftersom allas lika värde och värdegrundsarbetet gäller.
Nej, men men det är det som är grejen, att Fyllot där från Danmark ska göra det här, det är att han vet att reaktionerna kommer bli helt galna. Och man vet att skulle man bränna bibeln utanför en söndagsbön i en valfri kyrka i hela landet, så skulle reaktionen vara noll.
Ja, faktiskt.
Det är det som är det han vill bevisa. Det är därför det är så dumt att gå i den fällan.
Ja. Men alltså någonstans, religionsfrihet i all ära, och jag välkomnar naturligtvis religionsfrihet, men religionsfrihet är också frihet att slippa religion. Religion i det offentliga rummet. Jag på riktigt, vad sa att de hade? Hade Jehovas vittnen någon stor lokal på Sankt Eriksplan i centrala Stockholm? Ja, ni som bor på landsbygden och lyssnar på podden, googla skiten. Ja, jag vet inte.
Det finns mer monopol. Det är dyrt som satan att köpa. Nej, men det är det som du säger, religionsfrihet är ju då alla får ha vilken religion de vill. Man får ju tro på spaghetti rag, vad heter han? Spaghetti ragga spaghetti, det var någon så här spaghetti fairy monster, man går runt med en så här spaghetti sil på huvudet. Det är en del av deras religion.
Den enda jag känner som har utnämnt sig till gud när det gäller spaghetti och pasta, det är Paolo Roberto. Han korsfäster dem i media med, i allmän oordning för några månader sedan, så vi kan väl släppa Paolo.
Ja, men det kan vi göra. Backa Paolo. Nej, men att då är grejen att du får tro på exakt vad du vill. Men du ska inte pådyvla barn i skolan. Och jag tycker inte heller dina egna barn. Du kan upplysa dem om vilken religion du tillhör. Men det här liksom indoktrinerandet, det är ju...
Ja, men
det är ju inte, det är inte religionsfrihet.
Nej, nu måste jag backa den här medelklass-sossen Jakob i podden Off Limits. Men varför finns det då med skattemedel finansierade religiösa friskolor i Sverige, som dessutom nu ska inte vara offentligt varifrån pengarna kommer till religiösa friskolor?
Nej, men de är väl religiösa förtecken, men de har väl en sekulär läro med, alltså de måste väl följa den svenska skollagen att liksom lära ut det som står i, de kan väl inte ha, det kan väl inte vara 90 timmar liksom indoktrinering av hinduism.
Vänta nu, kan någon ringa, kan någon väcka centralbyråkraterna på skolinspektionen, för jag tror att exakt det här som de borde ha kontrollerat innan
de har missat den lilla detaljen. Fan! Det är, hur är risken sant att det finns barn i detta land som inte får en likvärdig utbildning? Det vore ju inte klokt.
Ja, verkligen.
Men klass... Det är det vi kämpar emot.
Ja, verkligen. Klassamhället lever ju kvar, Jakob. Herregud. Får jag fråga en sak? Har vi stoppat pandemin än?
Det har vi inte gjort. Däremot så är det här med munskydd fortfarande under debatt.
Okej. Då kan du ta dina fulla danskar igen, Jakob. Man har ju Sverige är det enda land där man inte har en bestämmelse om munskydd i kollektivtrafiken. I Danmark och i norra Tyskland har ju upptäckts, eller börjat dyka upp det fenomenet att folk har ett munskydd i fickan, och när man går ombord på bussen eller lokaltåget, då tar man på sig munskydd, håller upp det för munnen, visar sin biljett eller sitt kollektivtrafikkort, och så går man in bara. Sen lägger man munskyddet i fickan. Alltså vi kan inte, diskussion om munskydd eller inte, det är väl hur man använder det där satans munskyddet. Va?
Och i vilka sammanhang?
Ja, men på riktigt. Jag fattar absolut ingenting. Jag tänkte, nej, men du tänker på pandemin, corona. Jag tänker på den andra pandemin. Gängskjutningar, Jakob. För det är en riktig pandemi. De sköt ju en kille i veckan här som jobbade med avprogrammering. Det var en avhoppare från någon sån här satans patrulltjottas dödsligan eller vad fan det heter. Alltså, sluta.
Är inte det typiskt att just den som hoppar av, han skjuts? Han som vill vända om andra och ge dem en andra chans.
Vilken underbar signalpolitik det blir för Morgan Johansson som har sagt att ja, det är de flesta som ingår i såna här miljöer, det är de som kan bli drabbade av det här våldet. Nu var det en kille som faktiskt hade hoppat av. Hur många gängkriminella ungdomar då, som inte ännu har hunnit skjutas av dagar på trottoar och torg, hur många av dem tänker nu, jag tror jag ska hoppa av och jobba med avprogrammering av gängkriminella? Nej, inte det. För de sköt en på Lidingö, och som vanligt så säger polisen efteråt, vi är mycket förtegna om det som har hänt. När polisen säger vi är mycket förtegna om det som har hänt, då har de ingen satans aning om vem det är som håller på. Nu är det ju de här tjottas och dödspatrull, det är ju en tredje fraktion som någon har tagit in utifrån för att begå de här hämndmorden.
Är det de här Black Axe som nej, huserade i Göteborg? Nej.
Är inte det brasiliansk naturkött, va? Black Axe, eller vad heter det? Det är väl något sånt där.
Det är någon naturbeteskött från Pamploma i Argentina kanske. Ja.
Exakt. Påsatt och klart av den gamla snusgubben.
Det var de som bland
påsatt
annat
och klart av gamla snusgubben Evert Tåber. Carmencita sprang med fnask och klarar sig och får en staty mitt i stan. Carmen Sita, det är ju ett luder. Han är väl inte bättre än Paolo Roberto, den gamla snusgubben Evert Taube. Tur att hans son Sven Bertel snart är blind så han slipper se sitt faders arv. Det är ju inte klokt.
Flickan i Havana, hon har inga pengar kvar, men det har ju jag. Så det blir till att åka.
Ja, det är en kulturskatt.
Jag kan säga så, han red inte bara åsner ute på Pampas, vet du. Han red ju lokalbefolkning också mot kontantbetalning. Alltså, sitt inte på Gyllene Freden, Taube-sällskapet, och hylla honom. En horbock som red runt och luktade illa, kom hem, banka på tanten tills han blev trött i armen, läx Örjan Ramberg. Och sen skrev han visor och fick stå på Gröna Lund sen på halvfyllan och sjunga peruken av Sveriges samlade gamla kärringar, som på den tiden faktiskt kunde köpa hans vinylplattor och stenkaka.
Ja, men Jonas, det var en annan tid. Du måste sätta allting i kontext.
Exakt, det var en annan tid. Hörru du, det var så kul, jag skulle se på rad om det där gängmordet. Jag skulle titta på SVT Aktuellt samma kväll om liksom hur utredningen går. Det är ganska allvarligt att de skjuter människor på gator och torg. Liksom.
Tycker du?
Jag vill bara...
Du tycker alltså inte att det känns som att justitieministern har läget under kontroll när det skjuts varannan dag i det här landet. Och att tredje part nu också blir drabbat i flera fall.
Ja, exakt. Nej, men så att jag tittar på Aktuellt just samma kväll liksom som det här mordet skedde på Lidingö. Och den kvällen i Aktuellt, det var en notisnyhet där som hade hänt, bla bla bla. Det var ingen stor grej. Det viktiga den kvällen, det var en 15 minuters långt satans inslag i studion om faran i trafiken med såna här elskotrar som folk åker runt med och hyr via sin mobil.
Det är den stora samtida problematiken.
Ja visst, bara dra ner den skygglappen så ser vi inte de riktiga problemen. Det är ungefär som, ska vi tillåta 6 kilometers fart i tätort eller 7 kilometer? Då har de en jordskoförsedd pansarluggsforskare i studion som är en sån här rättslig expert på trafikfrågor från Trafikverket. Hon stod och reda i 5 minuter om någonting som är bara 6 eller 7 kilometer i timmen. Vem bryr sig?
De har just satt inte du i soffan och tänkte, gud vad skönt, det kan ju inte ha hänt något idag. Det är ju bara elskoterdebatt. Det här måste ju vara den bästa dagen på... Oh, nej, jävlar, här kom det. Nej. Man ihjälskjuter med automatvapen på Lidingöbron.
Nej, jag satt inte i soffan. Jag halvlåg i soffan och onanerade tafatt eftersom Mikaela jobbar kvällar numera. Det är också för att jag mår illa. Mikaela bara jobbar kvällar. Det är inte klokt.
Jaha, så ni matchar inte varandra?
Inte, det har vi aldrig gjort. Vi har aldrig gjort det.
A perfect match, no match.
Exakt,
a match made in heaven.
Nej, men du pratade om religion, Jakob. Vad Jimi Hendrix en gång sa: jag har inget problem med Jesus eller Gud. Det är deras fans som är så förbannat jobbiga. Och vad var det mer de sa om religion? En religion är som ett könsorgan. Var stolt över ditt eget, men petar den inte i ansiktet och påtvingar den inte på andra människor. Det är ju sant. Om religion var en privatsak på riktigt så hade vi inte haft några religionskrig, eller hur?
Det var ju exakt det jag försökte komma fram till när jag sa det här med sekulära skolor. Att oavsett vad du går i för skola, vad förtecknen är, så måste du få exakt samma typ av utbildning.
Jo, men det var
dina föräldrar, dina lärare och dina rektorer ska inte trycka ner några liksom, specialkunskaper i ditt... precis som det var genier med Hendrix.
Mm. Jag kommer ihåg, under min skolgång så hade vi en... klart vänsterorienterad, han är död så jag kan väl nämna hans namn, Fernström. Klart vänsterorienterad geografilärare på högstadiet som alltid pratade väl om Sovjet som det var på den tiden. Och det var, han hade varit utomlands och åkt i fantastiska ryska jeepar som kunde besegra de högsta bergstoppar och sånt där. Så skulle vi läsa om Storbritannien. Då kör han den där låten som faktiskt blev aktuell i veckan också, Jakob. Du vet den där. Vi spelar en stor, så skulle jag spela en brittisk låt så kör den här: Rule Britannia, Britannia rules the waves, Britons never 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 shall be slaves. Vilken äck. Så säger han efteråt: vilken äcklig låt, va? Vadå sa Klabbe, som var, föräldrarna var bägge aktiva inom Moderaterna, svinrika såklart. Vadå äcklig låt? Ja, men vadå? England och Storbritannien som har förslavat mängder av olika folk ut i världen sjunger att
detta kolonial rike.
De sjunger här om att de inte vill bli slavar. När ska de inte, men de får minsann förslava andra. Och då säger Klabbe, fantastiskt bra: jo, fast det handlar inte om det nu mer, den här låten. Den är visserligen från 1700-talet, men den handlar om att Britannien ska regera över sin egen framtid. Och den här låten blev ju väldigt populär när Storbritannien hotades att bli förslavade av nazister med en korrupt mustaschprydd liten korporal i täten. Det vill säga 1940 när tyskarna försöker invadera Storbritannien. Slaget om
ja, det är inte så att Storbritannien aldrig har utsatt för några yttre hot.
Nej, men exakt. Vi vill inte bli förslavade av i det fallet nazister. Fernström bara, jaha, okej. Han hade giftstruma, gubben. Det började vibrera på honom alltså. På riktigt.
Min farsa, han var ju stenhård. Han gick ju folkskola på 50-talet. Då skulle de hade ju morgonbön och de sjöng psalmer med fröken Ulla framme vid den här pumporgen. De satt och blåste. Och sen, Gud hör bön. Och så, Gunnar, han vägrade sjunga med.
Ja, men det var ingen som sa någonting.
Fick hon fram. Tror inte Gunnar på Gud? Då sa Gud, Gunnar, nej, jag tror inte på Gud. Jag tror på Stalin.
Nej.
Sen var det tufft. Jag är alltså 11-åriga Gunnar, bolsjeviken. Jag tror inte på Gud. Jag tror på Stalin. Men då hade man inte riktigt sett baksidan av myntet med det stora skrytbygget Sovjet. Det är lätt att vara efterklok, Jonas.
Jo, Jakob, för att citera min vän Jakob i podden Off Limits. Det var en annan tid.
Ja, det var 50-tal.
På riktigt, jag ska inte vara sån, hör du, när de kör in nervgift i tekoppen på den här oppositionsledaren och han forslas med militär
bilfart till Berlin.
att ryssarna ens går med på det. Putin har kört in plutonium i något te som han dricker av och sen så det är inget tyskarna till sjukhuset han ligger. Hörru, kan vi få undersöka dem istället, för jag litar inte på er. Ja, det går väl bra. Hur tänkte ryssarna där? Va?
Jag tror att de tänkte det spelar ingen roll. De har gjort det här inför öppen ridå. Det låg ju varenda ryss som har flytt till England har ju dött på mystiska omständigheter.
Exakt.
Det har alltid varit ryska säkerhetspersonal i omlopp på övervakningskameran. Nej, så de vill ju att folk ska veta. Tycker du inte som Putin, då ligger du jävligt risigt till.
Just det är ju snacka om signalpolitik. Alltså det är sånt som Morgan Johansson vill ha till de gängkriminella, men han lyckas ju inte riktigt med det faktiskt, våran älskade.
Men var det inte Göran Persson som sa att den som talar illa om Sverige utomlands ska brännmärkas för livet? Det är samma retorik.
Nej, det var väl Johannes Paulus som sa det i Gamla Testamentet, tror jag. Något sånt.
Nej, det här var han som bestämmer. HSB från Katrineholm.
Ja, men det var...
Som numera bor i Sörmland och har ett stort jävla... Alltså,
enda gången som en svensk inrikesminister på riktigt nästan har varit i problemområdet Rinkeby där de flesta människor känner sig otrygga. Ja. Det var väl när det kom ett norskt tv-team och skulle filma hur det verkligen var i Rinkeby på kvällarna under några kravaller. Då dyker en inrikesminister upp och säger, ni ska inte ge någon nidbild av Sverige här. Vadå?
Jävla norrmän! Hur fan har ni det i Oslo? Hur går det för Norrtugg?
Geitost och fiskebollar. Har du hört? Norrtug ska ju lansera kolumbiansk näskaffe nu. Har du sett den där filmen han sitter och flinar?
Ja, men och det råkar droppa vitt pulver ur näsan.
Hallå, det kan vara snö. Han är ju skidlöpare trots allt. Det kan vara snö.
Det kan vara Kalle Halvarsson som sprätte upp lite snö. Absolut. Vi ska inte döma någon osedd.
För att bara återgå till din farsa Gunnar som jag saknar oerhört och det frid över hans minne. Alltså, säg vad du vill om Putin och Sovjetunionen, öst ramlar ihop och väst och bla 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 och corona och toppa det med Gustav Fridolin och skatt på plastpåsar i Sverige. Men faktum är, en fattig pensionär i Ryssland, han skiter väl i att han har demokratiska alternativ och någon slags officiellt i alla fall, demokratiskt land. En rysk fattigpensionär var ju förbanne mig lyckligare på riktigt under Josef Stalin, den georgiska lilla musen som faktiskt fortfarande står staty i Tbilisi i Georgien. Nu sitter jag och hyllar Stalin. Alltså,
ja, men, det här, det är du och Gunnar.
Bryt mig här!
Men, vem var det som sa, först kommer mat, sen kommer moral?
Exakt.
Det var någon vis man som sa. Apropå Gunnar, jag satt och kollade på den här nya dokumentärserien på SVT Play. Jag måste ju få någonting för mediaskatten. Då var det den hånflinande journalisten heter den här nya, eller den överlägsna, eller den det handlar om Jan Guillou.
Ja, exakt. Men det där måste man ju nästan se alltså. va?
Ja, men det är ju helt otroligt. De har följt honom i flera år och så intervjuar de Peter Bratt och Leif GW Persson. Hur är han egentligen? Det är ett riktigt jävla svin, sitt alla säger.
Det finns
Peter Bratt har ju inte förlåtit Jan Guillou sen 80-talet när han läckte någon källa han hade liksom fått reda på i Geijer-affären. Han bara, jag hatar honom fortfarande. Nej, han är inte han är liksom fast i det fördolda, den stackars Peter Bratt alltså.
Det var tyvärr...
sket ju fullständigt i honom.
Det var en annan tid, Jakob. Nej, men jag vill inte, jag ska inte... Han var inte inblandad i Luderbankaren och justitieministern...
Peter Bratt, jo.
Nej, men
var han som avslöjade för DN?
Ja, men det var inte Geijer-affären, det var IB-affären, informationsbyrån.
Jo, nej, Bratt var med i Geijer-affären också. Det var hans nästa stora skop.
Jaha.
DN fick ju gå ut och be om ursäkt för att Geijers källa ångrade sig och ändrade sig. Det var ett jävla pådrag. Men nej, men det roliga är då ska Jan Guillou, när han kommer ut från fängelset efter IB, då ska han starta en tidning som ska störta liksom omvärlden. Han har blivit marxist och via FNL-rörelsen sett ljuset att den stora satan i USA och så. Ska starta en tidning som heter Folket i bild. Då går Rapport ut på stan 1969 och ställer frågor till vanligt folk. Skulle du kunna läsa en tidning som handlar om det här och det här och det här? Så sitter jag och kollar så här. Vad i hela jävla helvete? Farsan i målarkläder.
Nej,
med sin polare Lacke. Blir intervjuad vid Vi fem på stan som i Aftonbladet. Skulle vara kul att lära. Fan, en sån tidning kanske man kan läsa. Du vet, farsan, 1969. Jag har inte sett rörliga bilder på farsan. Det var ju bara, du vet, stillbilder från när jag växte upp i Viksjö.
Det finns
på tidigt 70-tal.
Det finns ju gamla amatörporrfilmer på Super 8 med din farsan. Men
ja, men de är ju så jävla. De är svindyra. Det är någon samlare i Danmark som har dem.
Nej. De
man surkar på en säng kan man, med målen kommer alltid med penseln i högsta hugg.
De ligger i en lägenhet i Solna. Det står Hansson på dörren, kan jag säga.
Men förstår du, jag har aldrig hört, ingen aning. Helt plötsligt står farsan och blir intervjuad av någon jävla så här, bara stå uppa på stan. Någon som stoppar tre målare som kommer gåendes där mitt nere vid Klara kvarteren.
Ja, men upptäcker
du 27 år.
Upptäcker du din pappa i en dokumentär som finns på SVT?
Om Jan Guillou, allting hänger ihop, cirkeln är sluten.
Men vad är oddsen?
Så jävla märkligt.
Cirkeln slut som en anusöppning sista kvällen på Pride-festivalen.
Och det exakt så.
Pride-festivalen ska ju tv-sändas nästa år. Vet du vad den ska visas?
Nej.
I tvåan. Nej, men jag måste ju se, vad heter den här? Det måste jag ju titta på.
Den hånflinande journalisten. Eller den pompöse, den sista reporten. Nej, men,
lagens, mannen som kunde tala med flanellskjorta. Lagens långa arm fast lagens kortaste arm. Det finns ju Tyrannosaurus Rex som har längre armar än Jan Guillou. Titta på hans armar någon gång. Han är ju någon slags... De är jättekorta, hans armar.
Skönast är Staffan Heimersson som sitter och skryter om att det var han som upptäckte Guillou. Det var jag som tog han under mina vingar och hjälpte honom. Sitter han på tändstopet med en stor jävla Guinness-öl som blir bara... För varje klipp som går så är den mer och mer tom. Jag vet inte hur många sänkte innan det var klart. Heimersson, 84 bast.
Heimersson i ett alkoholsammanhang. Nej, nu det kan jag inte tro.
Svensk manlig journalist i ett alkoholsammanhang. Vad är det som händer?
När Staffan Heimersson, gamla Aftonbladet-korren, när han sitter upp och dricker, får man säga, det är väldigt länge sedan. Han brukar ligga ner och dricka. Men faktum är, det var en annan tid. Det var en annan tid.
Där har han i alla fall en snubbe som har gjort, han har varit runt många krigshärdar. Han har stått liksom på... Det är ingen jävla Leinegard som viker ihop när linneskjortor åker ner och kollar när svenska kändissportprofiler ska stapla burkar på varandra på en jävla strand i Portugal. Det är en kille som har stått i krig.
Ja, jo, men absolut. Det handlar om djupaste respekt. Men även om man är framgångsrik, man behöver inte bli dryg för det. Jan Guillou kanske är den främste...
drygaste vi har.
Nej, men Mourinho. Mourinho var världens bästa fotbollstränare. Men han är liksom Rickard Norling. Lite grann passerad av sin egen tid. Fotbollen utvecklas. Man måste följa med den utvecklingen. Men när Mourinho var som allra, allra bäst. Kan inte han bara vara bäst och vara trevlig? Måste han vara så förbannat oförskämd? Det är ju Jan Guillou. Jan Guillou är en mardröm att intervjua för vilken sketen socialdemokratisk oberoende public service-journalist som helst. Han ska ju mopsa alla. Han har ju,
man tänker ju att han är dryg för att han har gjort så mycket bra saker. Men så ser man ju klippbilder från honom. Till exempel när han kommer ut från IB. Han är valpe, han är ung, men han är fortfarande dryg. Jag gillar det.
Ja.
Då står den här journalisten Åke Wilhelmsson, kommer du ihåg den jäveln, som hade sånt i livet med Stig... HR eller vad fan. Åke Wilhelmsson. Jaha, hur klarade du tiden i isoleringscell, Jan Guillou? Två saker fick mig att överleva.
Onanera.
Ett, litteratur. Två, masturbation.
Ja, jag vet det där.
Journalisten, så han hoppar ramla baklänges. På en jävla så här, 68 liksom. Det är helt jävla absurt.
Exakt, och hans masturbation är ju en så att säga första hands uppgift med betoningen på första hand. Han berättade om det. Han ville ju skjuta.
Och fan några ner med sina armar. Det är ju också det. Men...
Det var ju är det så satans gammalt? Alltså, Åke Willemsson, han inledde sin journalistiska bana ungefär när Gud sprang runt i kortbyxor. Så länge har Åke Willemsson tyvärr drabbat svensk journalistik.
Sen snodde han Karin Storåke från en jävla norsk spion.
Arne Treholt. Nästan lika hatad idag som Anders Bering Breivik och Petter Colombiansk Näskaffe Norrtugg.
Den heliga trion.
Ja, verkligen. Hör du, men idag kan man för övrigt se citerar mig inte på den här källan, men jag har en kompis som bor centralt i Stockholm och på det sämsta av sunkhak på Roslagsgatan så kan man idag se Åke Willensson sitta och tömma skvalp i bärs. Det är inte en sekund, bättre än att jag ramlar in i snegodda foppatofflor och mysbyxor och tar en eftermiddagsöl på älgen alldeles jävla ensam i mitt torftiga liv. Åke Willensson dök upp.
Men sätt och snacka med Åke Willensson. Säg det. Fan, vad sa du där när han började prata onani, Jan Guillou? Blev du inte förbannad?
Vad du än säger till Åke Willensson så säger han bara, sånt är livet. Så är det. På tal om förflutet. Jag vet att jag är trea på bollen, men jag håller ju nu på AIK fotboll och det har inte gått speciellt bra för oss faktiskt.
Alla har ett mellanår, så är det bara.
Tjena, jag har haft 40 mellanår. När kommer mitt riktiga år? Jag väntar lika länge som man väntar under en 5 minuters intervju med tidigare nämnda Jan Boklöv, nu aktuell för Fästarnas fästare. Förlåt mig, Mästarnas mästare. Nej, men Ann Ramberg-grejen, hörru, Jakob. Vi måste ju prata om
läste
den här.
Du den?
Läste, jag har ju
vilket
hört.
Jävla påstå. Nej, men det var Åsa Lindeborg som gjorde ett djuplodat hemma hos reportage hos advokatsamfundets tidigare ordförande.
Men stopp, nej men Jakob. Nu pissar du på hennes minne. Hon är före detta generalsekreterare i Sveriges advokatsamfund.
Ja, förlåt.
Jag kan tänka mig, när hon öppnar dörren till sin exklusiva Östermalmsvåning så ser hon den här stataflickan Åsa Lindeborg som liksom, ja, per definition faktiskt fick Stadsteaterns Benny Fredriksson att hänga sig efter sina skriverier om MeToo-skandalen. Hon utnämnde honom till Josef Stalin, som jag tidigare hyllat i den här podden. Hon kallar honom för en Stalin och han plågar ju folk. Och hon har ju bett om ursäkt Åsa Lindeborg.
Ja, men det är en plump i protokollet. Men det var en annan tid.
Plump i protokollet! Det är en kropp som hänger från en taknock i Australien. Stackars Benny.
Ja, det är inte klokt. På riktigt. Ja, det är bedrövligt.
Först behöver vara gift med den här.
Men inte hon enkom. Det var ett helt jävla drev. Ja, hon började kanske nysta i det först.
Ja, fast hon är ju den enda Åsa Lindeborg som har sagt att jag gick alldeles för långt i mina skriverier om...
Ja, men det är väl fint att någon kan se att...
Ja, det är fint.
Jag följde drevet.
Stackars Benny Fredriksson. Först behöver stå ut och vara gift med självcentrerade Ann-Louise von Otter. Alltså, det finns en sak i världens... Två saker då. Jan Guillou såklart. En sak som, det finns bara en sak som är mer självcentrerad än Ann-Sofie von Otter, Benny Fredrikssons före detta fru. Och det är ju min tvättmaskin hemma i Aspudden. Där har hon självcentrerad.
Ja, men vad fan. Alltså grejen är, du börjar prata om Ann Ramberg. Men alltså, det är klart att hon öppnar upp hemmet när en journalist... Alltså de här människorna, de lever ju på uppmärksamhetstörst och narcissism.
Jo, men fast någonstans, när en advokat... som har sagt så mycket märkligt. Hon tyckte det märkligt att ett av Sveriges riksdagspartier, demokratiskt vald i demokratisk god ordning enligt nationalstatens principer. Hon tyckte det var märkligt att ett av riksdagens partier fick sitta med som nämndemän i svenska domstolar. Alltså, och då satt hon som generalsekreterare i advokatsamfundet. Bara säga en sån sak. Det är ju rättsvidigt, så att lås in tanten bredvid någon gängkriminell på riktigt. Och sen, hon sa väl mer också. Hon kallade Hanif Bali för brunhög.
Brunrotta.
Brunrotta eller brunhöger tror jag det var. Nej,
brunrotta alltså.
Nej, men brunrotta kallar mig för jag är AIK-are va? Eller åtminstone rotta. Nej, men hon har ju sagt allt med. Så fort hon ger sig ut i verkligheten, Ann Ramberg, så blir det bara konstigt. Hon har alltså växt upp på Grev Magnegatan. Och när Lindeborg börjar prata om det gamla klassamhället som vi då försökte lämna innan de här klassklyftorna och politiseringen bara ökar. Den enda personen med annan etnisk bakgrund än svensk som Ann Ramberg träffar överhuvudtaget, det är väl pakistanien som kom med Fodora-trucken med mat till tanten ifrån Melanders fisk. Jo, hon har en stående nota där. Men när hon ger sig ut i verkligheten, Jakob, så blir det ju så märkligt när hon säger Dessutom heter hon inte Ramberg, hon heter Ramberg. Ah, kort A ska det vara.
Ja, såklart. Ja. Ståndsmässigt. Nej, men hon berättade att en kommendörskapten tjänade inte så jävla fett. Så att det var bara oxfilé på söndagar och då var den finsk.
Ja, men så här, min mamma hade det verkligen inte alldeles så rikt där hemma. Pappa var bortrest i långa stycken. Han var kommendörkapten och marinattaché, karn. Mamma, ibland fick hon gå till NK när hon inte hade pengar till spårvagnen. Vilket oerhört mänskligt lidande, hör du.
Ja, nej, det är inte okej.
Säg det till en vanlig jobbare i Rosengård eller i Biskopsgården eller i Rinkeby, va? I och för sig, där plankar de ju på tunnelbana och bussar och lokaltåg och pågatåg och allt vad det är. Men
ta sig fram. Nej, men det var ju tuffa tider. Alltså, allting är ju relativt, Jonas. Det är det du inte fattar. Hon jämfördes ju med de ännu rikare nere på Strandvägen. Hon bodde ju på en sidogata till Strandvägen. Så det var ju liksom inte alls lika flott.
Ja, okej då. Det var väl så.
Och se mamma gå de 150 metrarna till NK. Som en liten stackars flicka. När pappa är ute på de blå haven. Alltså det är... Jag bara säger så här, allting är relativt. I hennes värld var det en bedrövlig barndom.
Ja, mina tankar går direkt när Ramberg uttalas om liksom sin jobbiga uppväxt och sånt där. Hade inte råd att köpa Mantovani-skor etc. bla bla bla. Liksom. Själv gick jag på Oscarias second hand-avdelning när jag köpte dojor när jag var liten. Och man hade några skor. Man sprang med många somrar barfota när man var på sommarläger hos Bosse Hansson.
Hur ja, men du, när pappa fick påökt fick väl du gå på Gulins och köpa en t-shirt?
Pappa fick ju betalt i bröd- och smörkuponger när han började jobba. Fira det genom att ge mig en smäll på käften när han kom hem och någon har varit dum mot honom på jobbet. Där har du mitt erbarmliga liv. Nej, men jag tänker på, det är Pippi Långstrump. Anne Ramberg för mig, det är liksom ja, Pippi Långstrump.
Väntar efter kommendörskapten där. Jag hemma
bor nästan ja. Ensam hemma. Mamma jobbade långa timmar. Bor nästan ensam hemma då i Villekulla på, i det här fallet, Grev Magnegatan. Och drömmer om sin pappa, sjökaptenen eller sjörövarkaptenen. Ja. Fabbe, sjöröva Fabbe Ramberg, vad han hette. Det är precis samma sak. För när hon säger märkliga saker, hon har ju också kallat Israel för en apartheidstat. Alltså det är så förbannat satans ord. Nu får jag Palestina-sjalar efter mig. Fair enough.
Jan Gio kommer ringa efter det direkt.
Be era böner, men ge mig mer ammunition, för den skyttegraven släpper jag förbannat mig aldrig. Israel är trots allt, hon kallar det för ett apartheidland. Israel är ett demokratiskt land där du kan välja bort de som styr. Du har allmän rösträtt för alla medborgare och dessutom så värnar man som enda land i Mellanöstern över de homosexuellas rättigheter, vilket jag tycker på riktigt är förbannat viktigt. Att kalla Israel för ett apartheidland, det är...
Ja, jag vet, det är väl också, det får man ändå lägga in som en liten inom parentes, det är ju enda demokratin i hela Mellanöstern.
Ja, faktiskt.
Enda demokratin i hela Mellanöstern. Ja, men det borde man kunna nämna. Men Anne Ramberg, jag tycker hon skulle hålla ett sommarprat och hon säger, jag har bott på Strandvägen, jag har sett det svenska klassamhället, jag hatar det.
Det gör hon ju inte. Hon hatar,
jag vet inte vad hon gör.
Hon hatar ju
självförakt.
Hon hatar inte någon när hon fakturerar 1800 spänn för advokathjälp till folk som överklagar asylbeslut i Sverige. 1800 spänn i timmen. Tack för kaffet. Då skänker jag hellre pengarna till Jehovas vittnen på riktigt.
Nej, men jag tror det där handlar om att hon har dåligt samvete. Hörde du inte storyn i hennes sommarprat när hon berättade att de hade bjudit hem, hon dejtade en libanes. Jag dejtade en libanesisk man. Och mamma ville sätta honom på prov. Så då hade hon bjudit hem den här libanesen som var någon diplomatson.
Hur gammal
och
han
var 10 år äldre.
Hon är gammal.
Andra Ramberg var 16-17 här, så tyckte de var fan skogat med en 28-årig libanes. Nej, det här
alltså,
går inte.
Det här är alltså före andra världskrigets utbrott. Det är någon gång sen 30-tal alltså.
Då gillrade Ann Rambergs mamma en fälla. Hon hade nämligen dukat med 5 olika bestick för att se om den här gossen var värdig sin dotter Ann. Men han förstod inte alls vilken liksom gaffel eller vilken kniv som skulle vara till vilken rätt. Så att det var liksom, det blev pannkaka av alltihop. Så jag tror hon någonstans har lite dåligt samvete för den liksom, den lilla rasistiska fälla som hennes mamma gillade åt den här stackars libanesen. Okay. Nu ger hon tillbaks. Hon har ett stort bultande hjärta.
Mm. Vad hände med libanesen? Blev han möjligen hemforslad till Beirut och blev ansvarig för ammoniumnitratlagret nere i hamnen? Hörru, det har varit väldigt få attacker från både Hamas och Hezbollah. Kan det vara så som de initierade...
Lagret är slut.
BBC hade ju en poäng om att det var Israel som låg bakom sprängningen. För där förvarade i det här ja, gödselförrådet som då ryssarna råkade ut för att bli beskyllda för. Där skulle det ha varit Hezbollah och Hamas vapenförråd som sen då skulle distribueras runt om i den här fantastiska sjön vi kallar Medelhavet, där det simmar runt folk på i gummiflottar som inte klarar livhanken ens.
Kan de hade hittat underjordiska gångar också under själva liksom, den här spränganordningen. Oj, här går det gångar åt alla möjliga håll. Vad är det här för virvarv? Inte klok. Skicka ner kommendörskapten Ramberg för han reda ut.
Sköreva Fabbe. Hej och hå och...
Eller Hamilton, Jan Guillous superhjälte.
Hej och,
ja, nej.
Hej och hå och en flaska med rom sjöng Pippi. Men hej och hå och en flaska Chablis sjöng de familjen Ramberg. Varför säger vi Ramberg och inte Ramberg? Jo, därför att nu ska ni lyssna gott folk som lyssnar på den här, som står ut med den här satans depraverade podden som innehåller både allt från Jan Boklöv till
Jan Guillou.
Jan... Du, jag lyssnar hellre en timme på Jan Boklöv än att lyssna på Jan Guillou en timme, va?
Nej, men verkligen. Varför säger heter det Ramberg?
Ja, hon, alltså, svenska sociojournalister kunde ju inte ens tolka det. Hon vill ju vara överklass. Jag vet inte exakt om hon är det, men överklassen av hävd så ska man ju uttala om den andra bokstaven är vokal efter kort konsonant, så ska det uttalas med kort A, som i adelsnamnen Gedda Della Gardi, Wallenberg, ja. Wallenstein, Kurk, Posse, Penne, Ramberg. Alltså långt A som andra bokstav långt A, då är du inte överklass.
Hon hänger i riddarhuset, det är det handlar om.
Det gör hon förbannet, men inte. Hon häng, vet du vad?
Hon har en vapensköld.
Hon hänger från en taknock när vi gör revolution i det här landet, men det får man inte säga ens i. De har ingen sköld i riddarhuset, glöm det.
Nej, okej. Okay. Men adeln är ju avskaffad i det här landet. Det är folket, ett folk, en röst, ett land, en nation, under flaggan, under Gud. Nej. Något sånt. Jag kan inte den där sista.
Vi har inte avskaffat adeln. Vi har en ny adel, det politiska etablissemanget. Va? Där har knapadel och grejer. Du är förresten på tal om...
Så där kan du sitta på flaggan och dra för dina polare där efter några Arboga 7,3.
Det enda jag drar på flaggan, det är mitt eget kön innan jag blir utslängd av Janos i baren. Jag sitter inte på flaggan. Jag har gått upp, jag är också överklass. Jag sitter på restaurang Älgen, Hornstull, Långholmsgatan. Anrikt ställe. Nej, men på tal om knapadel...
Där du har krita, va?
Du pratar om det politiska etablissemanget. De har ju tagit sig in nu på Sveriges Radio. Jag måste bara få spela upp det för dig, Jakob. Jag satt och lyssnade på Sveriges Radio för att få se hur mycket man får av mediaskatten. Förutom Leinegards solbränna i Mästarnas mästare. Satt och lyssnade
på en
dokumentär om en svensk historisk person vid namn Karl den 12. Och då tänker ni, jaha, nu är det. Karl den 12, han är använt som bollträ i aggression. Både av idioter till högerextremister, men även vänsterextremister som har hyllat honom vissa år. Men när Sveriges Radios programledare pratar så här om den historiska personen Karl den 12, som absolut inte var någon krigarkung. Han utförde möjligen krig, men det var försvarskrig till syvende och sist. Han försvarade den stormakt som hans pappa Karl den 11 och hans farfar Karl den 10 hade byggt upp.
Ja, det var väl hans jobb kanske som svensk konung.
Han föds in i en krigsmaskin. Vad satan ska han göra? Vad ska han göra? Jakob, för att citera dig. Det var en annan tid.
Ja, det var en annan tid. Ja, säger journalisten detta?
Nej, men ett anfallskrig gjorde han. Det var i Norge när det tog slut. Och då sköts han ju i bröstkorgen vid Fredrikstens fästning. Det firar väl norrmännen varje år, 17 maj eller något sånt. Jag tror det. Hur som helst.
Han ville bara stoppa Nortug från att börja kokain missbruka.
Jag säger så...
Han såg det komma.
Jag säger som Jan Malmsjö när han fick reda på att Mikael Persbrand hade bland kartongerna och perukerna i klädförrådet på Dramaten satt på unga teaterpraktikanter. Då sa Jan Malmsjö, nej, det är skitigt, det är skitigt, det är skitigt, sa Jan Malmsjö. Jag sa skitigt 15 gånger i någon kommentar.
Ja, men han var ju upprörd.
Jag tycker det är, ja visst, de hade höjt ölpriset på vad heter det stället?
Höjt priset på oxfilé på Saluhallen, Östermalmshallen.
Oxfilé, jag tror inte Jan Malmsjö äter ens länge. Den är kulturell gigant. Bygga upp en snurra med jord heter väl, det är väl Jan Malmsjös vad heter stället? Man sitter ju varenda, alla utom Marianne Ramberg är välkomna till det här stället. Vad ser bakom Dramaten, en restaurang? Det är
ja, Noppes, Jeppes, Teppes, Kellys. Nej, Kellys. Jag ser Jan Guillou och Kellys på Folkungagatan på Södermalm. Nej, men det ligger nog jävla... Jag vet exakt vad du menar, men det är ingen annan jävel som vet. Ni får googla skiten.
Maila mig, jonas@rockklassiker.se. Först in med rätt svar får en off-limits t-shirt och en keps också. Och ett värdegrundsarmband signerat Dan Eliasson. Och sen sån här sluta skjuta diplom som du delar ut till gängkriminella.
Nej, men... Och ett par machetknappar av Jonas Lindskov.
Hör du, nej men då programledaren ska då beskriva Karl XII som en historisk person. Tänk att de skulle göra så här om Napoleon i England, eller i Frankrike, eller om Winston Churchill i England, eller om George Washington som hyllas i USA. Slavägaren George Washington som hyllas då som en stor historisk person. Så här pratar man om våra gamla kungar, gamla svenska kungar, Karl XII som kastas in som 14-åring i utbildning för krig. Så här pratar man om honom i Sveriges Radio, i staten, som ett avtal med staten om att vara objektiva. Hör på det här. Det här är historiska programledaren i Sveriges Radios hennes snack om Karl XII.
Skön kille. Mm. Ja, fantastiskt. Han är tjurskallig, eller kanske inte tjurskallig, men han är envis i alla fall. Mm. Så om vi sammanfattar lite. I ena ringhörnan i fighten om Östersjön så står alltså en målmedveten, kanske till och med obstinat stridspitt.
Mm. Obstinat stridspitt?
Skön kille, är en expert på historia det här?
Nej men det...
Dick Harrison kom tillbaks, allt är förlåtet.
Nej men det här är en historisk dokumentär som jag faktiskt välkomnar. Det är ju lite public service uppgift. Det handlar om att här har man då en lead på att det var vädret som gjorde att... svenska trupper med finnar i spetsen kunde besegra ryssarna vid Narva. Det är ju inte heller sant med historia. Jag är ingen historieprofessor. Jag är en vanlig Dick. Jag är inte Dick Harrison. Men någonstans så alla vet att slaget vid Narva där svenskarna befriar den belägrade befästningen Narva. Det handlar om en fenomenal svensk krigstaktik, Jakob. Man slår stenhårt rätt in i det centrala ryska försvaret istället för att ställa upp man mot man som man hade gjort tidigare. Det är en taktisk solklar triumf. Här pratar man om att det var snö och vädret som fick svenskarna att vinna vid Narva. Det är också, jag ser som Jan Malmsjö där med Persbrandt Gate. Det är skitigt.
Snurra min värld!
Ja, men det är så tråkigt. Alla andra länder får vara stolt. Alltså, Karl XII var ju en despot och en diktator. Men det var ju en annan tid. Men vi kan väl...
Jag tycker det får bli namnet på våran podd den här veckan. Det var en annan tid. Döm oss inte för det vi säger idag. För det ska eka i evigheten.
Ni får nog ta bort det mesta. Jag har ju hyllat Josef Stalin sitter här på bakfyllan och gör.
Och Karl XII. Nej, det här är farligt. Ja. Du, jag bara säger till alla som lyssnar på Flimmit,
Har du en poäng också?
Ja.
Ni som lyssnar på oss, vi är ungefär lika pålitliga som när det gäller försändelser med Postnord. Man vet inte exakt var vi hamnar någonstans. Nej. Jag kommer få skit för mycket i det här avsnittet, Jakob. Det här med Israel
med all rätt.
Med all rätt!
Du ska brännmärkas, som vi alla.
Hörde du om de där grabbarna som hade varit Kriminalvårdsverkets anställda som åkte för en... avvisning till Afghanistan och på vägen hem så mellanlandar de i Georgien, alltså i, som jag pratat om också, Josef Stalins hemland, Tbilisi.
När de passade på att släppa loss lite där.
De går på en strippklubb i Tbilisi och under, när de sitter vid någon bord där och ser någon rysk, vitrysk, ukrainsk hemmafru slänga ut hängtuttarna så att bröstvårtan ramlar ner deras alkoholfria drinkar för $700 styck. Då kommer de på att de får in notan. Och då är den så satans dyr så att då börjar de tjafsa internt om vem som ska betala de här svenska snubbarna som är då anställda av Kriminalvårdsverket och åker på såna här resor typ dygnet runt. Så till slut blir det slagsmål inne på en strippklubb i Tbilisi, Georgien. Vilka är som slåss? Är det vakter eller är det Georgien? Nej, det är svenska anställda på Kriminalvårdsverket som slåss Herre internt om en som ska stå för den där notan. Och sen var du läste om det här?
Ja, herregud, det var överallt.
Det var överallt, och
det var liksom deras SMS-konversation var ju helt magisk.
Ja, men de har en egen SMS-tråd där någon skriver, alltså SMS-tråden heter Kaos i Tbilisi, där de själva döpt den till. Och någon skriver till sig: Jag tog en tjej och självklart ska jag pröjsa, men inte 6400. Jag tror att brudarna kostade mindre. Vad händer? Och så svarar någon: tjo grabbar, hur gör vi nu? Sen fick de tag i någon ansvarig för de här då på Kriminalvårdsverket, någon generaldirektör. Han säger så här: ja, vi vill poängtera att de här vår personal är,
det är
då,
inte praxis.
Nej, exakt, det ska inte gå till på det här sättet. Vi mellanlandar och bor på hotell, men vi ska inte göra den här typen av aktivitet. Nej, snacka om att gå där.
Vi har haft värdegrundsutbildning i flera veckor. Jag förstår ingenting just nu.
Och de var ju då arbetsbefriade, så trodde generaldirektör, och trodde gubbfan att, liksom, att det skulle läggas en stund. Nej, men då fortsätter ju liksom Aftonbladet och Expressen journalister och frågar honom. Och så säger han på slutet också så här: det är inte ens säkert att deras anställning kommer att fortgå. Nej, tack för det, hörru. Hon sitter på strippklubb.
Vadå, är det lite utanför ramarna, tänker du? För en statlig verksamhet.
Herregud, ja, jag vet inte.
Fan, jag har fullt upp här nu. Jag ska träffa Janne Boklöv nu. Vi ska till Rikets sal och göra ett stambyte. Så att, vi får höras nästa vecka igen.
Sluta hacka på Janne Boklöv. Han hackar själv faktiskt. Ska vi gå i frid, Jakob, eller vad jag brukar säga?
Vi går väl ut på något brittiskt här, som support att Rule Britannia håller på. Oj, vad är det här? Ah.
Jan Malmsjö, wow. Vi pratar om Jan, ja, Malmsjö, för guds skull.
Våran idol.
Mm. Tyck gärna till om våran podd. Vi har en flashback-tråd där vi, den har ju somnat till lite ungefär som jag, men den finns där i alla fall. Och så kommentera oss gärna på iTunes. Den här podden ska bli, den är redan nu större än Sveriges Radios dokumentära historiepoddar om Karl den 12:e. Men även större än det. Den här podden är större än Dagens Nyheters nyhetspodd, vilket är absurt, Jakob.
Vad är det du brukar säga? Den är större än din mage, eller den är som din mage, större än du tror?
Just det.
Podden, ja, det är bra.
Podden som är som din kagge, större än vad just du tror, det, faktiskt.
Ja, det är bra.
Jakob, jag älskar att jobba med dig, och jag hade någon hälsning. Jo, det är någon som har hört av sig. Taxi Tedde i Taxi Stockholms bil 287. Han vädjar till oss att komma ut med fler avsnitt i veckan. Jag har något mejl här faktiskt från honom. Taxi Tedde, Taxi Stockholm 287. Vad var det för?
Är det Taxitonis polare?
Nej, men det är min polare faktiskt. Jag har ju lärt känna honom, vi åker månader varje morgon. Han heter kul. Inte Ted utan Teddy. Han är från Etiopien från början. Flyttade till Umeå och så tänkte han: herregud, jag sprängs i den här tråkiga stan. Jag gör vad som helst. Träffar då en kvinna och gifter sig med henne och bor idag i Tumba. Teddy i Tumba.
Teddy i Tumba, ja, allt hänger ihop.
Exakt, och jag skulle hälsa... Jag tappar mejlet här. Nej, men jag sprang på honom.
Nej, men du har ju hälsat. Hur fan nämnt var han bor och hela hans uppväxt och var han kommer ifrån, ursprung och vem han har gift sig med. Kan du ha ett jävla här i ditt liv?
här har du ett underliv, Ullman. Liv, Ullman. Hörru, vi går väl ut. Jag skulle ju hellre...
Jan Guillou har vi inte spelat så mycket låtar, men Jan Malmsjö är väl jättefint. Ja, en kulturskatt.
Absolut.
Eller ska du pissa på honom också?
Nej, men jag vet du vad, Jakob? Alltså, de som jag tar upp i den här podden, jag tycker ju om dem. Alltså. Det enda jag pissar på, det är dig och Lindskov och Lindskovs bankkonto.
Och Evert Taube-sällskapet. Men det får bli en ursäkt i nästa veckas podd. Där har ni en cliffhanger som heter Duga.
Riv statyer, stöd vår podd, ät näringsriktigt, gå lägre tid, källsortera, köp inga plastpåsar på ICA, var en god medborgare, håll din käft och lägg din grav där tre skopor mull ska läggas upp på dig medan någon sjunger härliga jorden. Ska vi gå ut på det, Jakob?
Det är jättefint.
Nu ska vi gå och dricka öl här, Jakob. Ska vi gå till...
Ja, det blir trevligt.
Rosa drömmar.
Ja.
Reklam.
Vad heter han? Stig...
Alltså du måste veta, en av Sveriges fem... Alltså.
Stig Engström är på att säga, men det är en skådis. Stig Larsson, för Stig helvete. Larsson. Skål!
Inte Millennium Lars, utan Stig Larsson som har skrivit Autisterna och Nyår. Det främsta som har skrivits inom svensk litteratur. Googla skit när det hemma gått, folk. Tack för att du lyssnar på Flimits. Vi hörs nästa vecka.
Hej då!
Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino, där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi Gonzo från spelet Gonzos Quest här som ska berätta hur smidigt det är.
Sí, es muy excelente y muy rápido.
Tack, Gonzo. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se.